vinna marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vindrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna.
Hej kära radiolyssnare. Inslaget som följer är producerat av Radio Grön, Miljöpartiet i Tyresös röst i etern, för Radio Tyresö på 91,4 MHz. Programmet som följer kommer att handla om Miljöpartiets syn inom politikområdet EU. Jag som ställer frågorna heter Leif Bratt. Och med mig har jag Miljöpartiets tidigare språkrör Peter Eriksson, och han är följaktligen den som svarar. Orsaken till att jag pratar med dig, Peter, är ju att du är föreslagen att stå på andra plats till den EU-valsedel som Miljöpartiet ska ta fram. Den här placeringen har väl ingenting med Miljöpartiets könsfördelning att göra, eller?
Ja, det vet jag inte, men jag har föreslagit själv att Isabella Lövin ska vara nummer ett på listan, för att jag tycker hon har gjort ett väldigt bra jobb nere i parlamentet, och utifrån det så är det rimligt att hon står först, och sen får vi andra som kandiderar också följa efter det. Det, ja. Så har jag tyckt att det varit bra.
Mm. Men du har ju haft ett liv innan politiken. Kan du kort beskriva det?
Innan politiken? Ja, det har jag haft naturligtvis. Jag har ju hållit på ovanligt länge med politiken, men jag bor ju uppe i Norrbotten, och jag bodde ganska länge i en fjällby och jaga och fiska mycket, och jobbade också som gymnasielärare på gymnasiet i Gällivare under ett antal år. Det är egentligen det som jag är utbildad till, och lärare i ekonomi och samhällskunskap.
Ja, men det passar väl bra i politiken sen?
Ja, ja. Det gör det absolut. Jag tycker både ekonomi och samhällskunskap är ju sånt som alla skulle ha nytta av för att bara förstå samhället, och hela livet har varit lite grann en utbildning för mig och se olika sidor av samhället. Sen flyttade jag då ner till Kalix, närmare kusten, där jag då också under en period har varit kommunalråd, och det var ju också jätteintressant.
Lärorikt.
Mycket, mycket.
Jordenära var en kommunalpolitiker som sa till mig.
Ja, jag tycker också att det är kanske på ett sätt det roligaste uppdraget jag har haft inom politiken, det här med att vara kommunalråd.
Nej, nej, nej. Jo. Det är möjlighet att komma till EU, som du ska säga.
Ja, men jag tror egentligen att det roligaste var att vara kommunalråd. Därför just det att man var så nära människor, och man kunde gå ut och prata med företagarna och diskutera hur ska vi göra för att få det här som du vill göra och växa företaget eller någonting annat. Hur ska vi kunna få det att bli verklighet? Och människor är så direkt beroende av kommunen. Så att jag tyckte att det var en väldigt intressant uppgift.
Så den här talesättet, det är svårt att bli profet i sitt eget land, det kände inte du när du var kommunalråd?
Nej. Nej, vi fick ju till och med 44% ett val där i Kalix Miljöparti. Så att vi fick väl ändå ganska stort stöd, kan man väl säga.
Du är nöjd med det?
Ja.
Och sen blev det politik. Men innan vi kommer in på det och in på EU, så ska jag vara lite filosofisk. Jag gillar ett talesätt som säger ungefär: tanken är handlingens moder. Men om man följer det, så skulle man också säga: hur vi tänker, det beror på vilken världsbild vi har. Mm. Exempelvis, är människan oändligt kreativ, uppstår ett problem så löser det. Eller är vi en del av naturen och har att rätta oss efter naturvillkoren? Är det Big Bang eller är det Gud som har skapat jorden? Alltså, vilken världsbild har man? För det, menar jag, också styr vilken ideologi man omfattar. Mm. Så då skulle jag vilja att du talade om ungefär vilken världsbild har du? Vilken bas står du på?
Vet du, det är ju märkligt. Jag har ju hållit på så många år i politiken. Jag tror faktiskt aldrig jag har fått den frågan förut. Nej. Det är väl konstigt. Jag tror ju att vi människor är en del av naturen. Jag antar att det är ganska många miljöpartister som har en sån utgångspunkt. Det här med Big Bang och det är lite svårare förnuftsmässigt att begripa, tycker jag. Men jag tycker det är lätt att begripa evolutionen som process och att det gör ju också att människor egentligen varken goda eller onda, utan de försöker klara sig i denna värld efter bästa förmåga. Och jag tror också att det gör att det finns en väldig potential i alla människor, och det finns ingen som är ond från början.
Ja. Är det samhället som skapar?
Samhället gör oss till vad vi är i stor utsträckning, eftersom vi är utvecklade för att funka i ganska olika sammanhang och möjligheter.
Kan man säga vi är sociala djur? Det är inte så många som tycker det är kul att vara ensamma.
Nej, men det är ju helt uppenbart att se alla dessa miljonstäder.
Jo, men jag menar lite men att vi ska få ett samhälle att fungera. Ja. Och det är individerna som är summan av samhället.
Det är få som är som jag som vill bo ensam ute i skogen gärna. Men det är helt klart det är vi sociala djur och med allt vad som följer på det. Och det gör ju att vi behöver också rätt mycket regler och system för att få ett samhälle med så mycket människor och sån trängsel att funka.
Det är ett komplext system.
Ja, men det är intressant. Det är det som har varit så roligt, tycker jag, med syssla med politik, att man får lära sig så otroligt mycket. Så det är ju en väldigt intressant och roligt liv, tycker jag, att få hålla på med. Och jag önskar att fler skulle förstå det och ta chansen att vara aktiva politiskt faktiskt.
Mm. Nu ska det här handla om EU.
Mm.
Och då skulle jag vilja att du ger lyssnarna lite baskunskaper. Vad syftar Europeiska unionen till? Vad är liksom målet med denna bildning?
Det är ju nog lite olika vem du pratar med.
Men jag pratar med Peter Eriksson.
Ja, men alltså, är det vad jag tycker att det borde vara?
Nej,
eller
det ska vi komma till. Ja. Rent allmänt, de här skaparna på 50-talet var det ungefär. Man säger ju bland annat att det är ett fredsprojekt.
Ja, alltså jag tycker det finns, om man tittar på de här grundarna av unionen och tänkarna som var, så är det helt klart att det finns bland många av dem en fredstanke i det, genom att vi ska vara mer integrerade, de olika länderna, så ska den här möjligheten och risken till krig minska på så sätt, för det ska inte vara lika lätt helt enkelt att starta upp sin egen rustnings- och krigsindustri och så, utan att det liksom är alldeles uppenbart för alla och så, och att ekonomierna integreras, så blir det också en nödvändighet i större utsträckning att ta gemensamma beslut och så att den saken finns ju med. Men sen är det ju också en slags de gamla kolonierna, får jag säga, kolonialländerna, som ser att de har börjat springa förbi av USA, och kanske kommer andra länder också nu, som Kina och andra, som är på väg att bli större och starkare och rikare och ha mer makt och inflytande över världen. Och det här har varit ett sätt också att sluta sig samman och skapa en gemensam organisation, har varit ett sätt att fortsätta vara en viktig aktör i världen.
Man pratar ju också då bland annat om fri rörlighet. Vad är det som ska röra sig fritt i Europa?
Ja, tanken är ju att det ska vara varor och pengar, och delvis också människor ska kunna röra sig friare. Det har ju sina fördelar, det får man väl säga. Det här med till exempel att man lättare kan studera runt om i Europa, det här Erasmus-systemet, så det är ju en jättebra positiv sak. Och att man inte behöver ha pass överallt när man byter gränser är ju också positivt. Men det har ju väl inte gått, tycker jag, lika långt som de har tänkt sig. Däremot så finns det ju också stora nackdelar med att man ska skicka skicka varor och specialisera sig allt mer ur ett resurs- och miljöperspektiv, tycker jag. Det måste man också vara medveten om, och därför är det ju finns det väldigt goda skäl att vara kritisk, tycker jag, till att man ska odla potatis i Sverige och skicka ner dem till Italien för att göra chips av och sen komma tillbaka. Och den typen av ekonomi måste vi ju försöka att minska på för att vi ska kunna få ett mer hållbart samhälle.
Om vi då jämför med USA, som är en marknad, en valuta, en räntesats.
Ja.
Och så ser man den, som vi säger på ekonomspråk, asymmetri, alltså man har inte samma förutsättningar i olika delar av USA. Men man styr instrumenten om man tappat från de lokala möjligheterna. Ja. Ohio kan inte ha en egen räntesats, så att säga. Man får rätta sig efter Federal Reserve.
Mm.
Vi ska rätta oss på sikt efter Europeiska centralbanken. Alltså de här...
Jag förstår vad du funderar på. Men man kan väl säga att det fungerar någorlunda i USA ändå, för att där har man en... Det är verkligen en gemensam marknad, och folk flyttar i ganska stor utsträckning också mellan delstater och så. Men så är det ju inte i Europa.
Nej, men vi har ju inte ett språk.
Vi har inte ett språk, och det är ytterst få, trots att det finns många som klagar på invandring och sådär. Men så är det ytterst få som är beredda att flytta till andra länder faktiskt. För att få jobb i Tyskland till exempel. Metallarbetarna i Sverige, när de lägger ner företag här, så är inte de beredda att flytta till Tyskland och söka jobb på Siemens eller i den tyska bilindustrin eller något sånt här istället. Och det där gör ju att vi kan ju, som man gör då, försöka komma dit, men det hör inte riktigt ihop med verkligheten att tro att Europa ska kunna fungera på samma sätt som USA där.
Vi hade ju ett nordiskt samarbete innan.
Ja, det hade ju varit... Jag tror att det hade varit större möjlighet att få en nordisk valutaunion att fungera på ett bra sätt. Men det är ju alldeles uppenbart att den krisen vi upplever i Europa idag, den hör i ganska stor utsträckning ihop med att vi har sett effekterna av en gemensam valuta i euroområdet. Det har skapade först en väldig framgångsvåg i till exempel Spanien och Grekland, men nu har det slagit tillbaka järnhårt genom att man inte har kunnat ha någon egen penningpolitik till exempel. Det är inte bara det handlar om, utan det handlar om andra saker också, men definitivt har euron och den här valutasystemet bidragit till att krisen har blivit mycket värre än vad det annars skulle ha varit.
En sak som jag tror vi måste reda ut, för det finns i alla fall myter om det, och det är vem bestämmer vad, och så gör man sig lust över raka bananer eller om det är raka gurkor och såna här saker. Alltså, vad får EU bestämma över Sverige och vad kan vi bestämma själva numera?
EU kan ju bestämma väldigt mycket över Sverige, det är ingen tvekan om det. Det är den mesta av den lagstiftning som vi får idag, den kommer från EU. Det är en mindre del som kommer från svenska regeringen.
Så egentligen skulle man kunna säga så här, det är viktigare att svenska medborgare går och röstar i EU-valet än i riksdagsvalet. Alltså utifrån lagstiftande församlingsmakt.
Ja, men då ska man komma ihåg ytterligare så att det är två viktiga beslutsgrupper i EU. Och det är ju dels regeringarna som fattar beslut, och dels EU-parlamentet. EU-parlamentets inflytande har vuxit väldigt mycket de senaste åren, och idag är det definitivt väldigt viktigt vilka vi sätter på plats i Europaparlamentet. Men regeringen har ju fortfarande också ett stort inflytande, och särskilt i frågor där det finns en vetorätt för länderna. Så det finns ju några sådana områden fortfarande. Där är det ju väldigt viktigt vad regeringen säger.
Men när du säger regering, menar du Sveriges regering?
Ja, alltså eller? Alla regeringar tillsammans. De skickar ju sina ministrar till ett gemensamt möte och då tar de beslut på det mötet.
Är de mäktigare än parlamentet eller är det olika politikområden?
Ja, jag skulle säga totalt sett så är de fortfarande mäktigare än parlamentet. Men i de allra flesta frågorna är det så att parlamentet har en någorlunda likvärdig maktställning. Så det finns en del frågor som där regeringarna, till exempel utrikespolitiken, har i parlamentet väldigt lite att säga till om. Men hela allting som handlar om den inre marknaden och jordbruk och alla sådana saker där har, och fiske till exempel som Isabella har jobbat med, där har EU-parlamentet lika mycket att säga till om i praktiken som regeringarna.
Om du då säger att ministrarna åker dit ner, så kommer de överens om saker och ting, utrikesminister och finansminister och så. Men vi har ju gruppen kommissionärer också.
Ja.
Vad kommer de in i bilden?
Jo, de har, i Sverige är det så här att regeringen är de som lägger förslagen i praktiken, lägger propositioner till riksdagen och sen fattar riksdagen beslut. Men i EU är det så att där är det kommissionen som har ensam rätt att lägga förslagen. Men sen besluten fattas av regeringarna och EU-parlamentet. Så att kommissionen är en slags tjänstemannaregering kan man säga, va? Som inte fattar de slutliga besluten.
Om man jämför med, i Sverige har vi ju någonting som heter utskott. Och där du för närvarande är ordförande ett av dem, vi kallar konstitutionsutskottet. Motsvarigheten till utskottsarbete, alltså där man förbereder, finns det inom EU också?
Ja, det finns i EU-parlamentet också.
Motsvarigheten.
Ja, det gör det.
Jag pratade med Carl Schlyter tidigare och han som ska lämna då EU-parlamentet för Miljöpartiet. Han menade på att partipiskan, den är nästan ingenting jämfört med om vi säger i Sveriges riksdag. Där är ju väldigt få politiker som går emot sitt parti. Men där är alltså väldigt viktigt då. Parlamentariken som individ har mer att säga till om än att vara just bara medlem i en grupp.
Ja, jo, det stämmer. Alltså det är ett större individuellt beslutsfattande kan man säga i EU-parlamentet. Å andra sidan så är det också så här att den gröna gruppen är den som håller ihop mest av alla grupper i EU-parlamentet. Och jag tycker att det finns ur en väljarsynpunkt en fördel med att man är en grupp som har värderingar som drar åt samma håll. Då kan man också få ett lite större inflytande för sina ståndpunkter och få med sig en grupp och tycka någonting än att man alla bara är ensamvargar som drar omkring i beslutsfattandet.
En annan fördomsfull inställning som i alla fall jag har, det är att vi har i Sverige då kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Och då presenterar partierna valprogram. Så en väljare vet då vad Miljöpartiet vill. Men hittills har jag aldrig sett ett partiprogram eller ett valprogram där då man säger den gröna gruppen vill göra det här för att förbättra Europa. Utan jag får intrycket mer att försäljningen handlar om att, för att få röster, det handlar om att rösta på mig så åker jag ner till Strasbourg eller Bryssel som vi säger. För att göra det bättre för Sverige i Europa.
Ja, just
men det finns inget Europaprogram.
Ja, men,
varför inte det?
Men alltså, hos oss finns det.
Okay.
Jag har faktiskt både förra valet och det här valet just nu. Jag är med i en sån grupp som sitter och tar fram ett valmanifest. Det kommer bli ett manifest på en 10-15 sidor. Som antas av Europas gröna parti. Och det är grunden för alla europeiska gröna partier när vi går till val. Men då ska man komma ihåg att det finns dessutom då också oftast ett nationellt valmanifest. Och i Sverige gör vi så. Så att det komplicerar ju saker lite grann. Och det är inte alltid att alla sakerna stämmer överens mellan de här två. Men jag jobbar i alla fall på det här gemensamma. Och det tror jag är nog det som man ska ta som grunden för. Hur kommer de gröna Europa och Europaparlamentet rösta de kommande åren och i olika frågor.
Miljöpartiet Sverige gör ett val, EU-valmanifest.
Just det.
Och så finns det europeiska gröna gruppens valmanifest.
Ja, eller gröna partiet.
Och då lutar du det hellre mot det gemensamma valet.
Ja, det är i alla fall det jag jobbar med. Okay, så att det är det jag försöker påverka i första hand nu. Och sen jobbar partistyrelsen fram ett svenskt valmanifest för EU-valet. Men det har jag inte än så länge haft något större inflytande på den här gången. Tidigare har jag gjort det, men inte den här gången.
Vad jag ville komma till, det, vad du kände. Vad har du för mandat med dig när du åker ner till Bryssel, Strasbourg? Har du på dig Sverigeglasögon eller har du på dig Europaglasögon? Eller vad känner du att för att inte svika valmanskåren när du nu blir invald?
Det är ju inte bara det ena eller andra. Men jag tror att jag kanske lite i större utsträckning möjligen än en del andra kommer att försöka jobba för att stärka den gröna gruppen och de gröna värderingarna i Europaparlamentet. Och då behövs det behövs en stark grupp och som jobbar tillsammans också. Inte bara en mängd individer som kommer från olika länder och tycker en massa olika saker.
Har du börjat nätverka så att du har ett kontaktnät?
Ja, jag har jobbat i massor med år, vet du, med det gröna partiet och har känner väldigt mycket folk runt om i Europa bland miljöpartister runt om där. Så att jag har redan ett stort nätverk och känner väldigt många.
Så du åker dit ner ganska trygg både med nätverk och något manifest i ryggen som du kan jobba med?
Ja, jag tror det.
Vad är dina käpphästar? Vad är, alltså, kommer du slåss för eller lyfta fram?
Jag har ju hållit på med alla möjliga, får man säga. Eftersom jag varit också partiledare så har jag hållit på med alla möjliga politiska frågor. Och jag tycker de flesta är väldigt intressanta när man håller på. När man kommer in i en fråga så blir det intressant. Men en sak som jag har hållit på mer än någonting annat får nog ändå sägas vara demokratifrågor. Alltså det politiska systemet, demokratin, deltagande demokrati förde jag in i partiprogrammet i Miljöpartiet för 20 år sedan. Och det är någonting som jag verkligen fortfarande jobbar mycket med.
Ser du ett demokratiunderskott i Europa?
Det finns ett betydande demokratiunderskott. Besluten i Bryssel fattas långt bort från människor och de som har bäst tillgång till systemet är de stora företagen som har råd att ha lobbyorganisationer där nere. Och det är ett väldigt stort problem. Så att demokratifrågan, mer öppenhet, mer transparens, mindre korruption i både de olika länderna runt om i Europa och i EUs institutioner. Det är viktiga frågor som jag kommer att jobba med.
Om man då säger så här, då får du en idé. Nu ska vi inte gå in på teknikaliteter. Men säger, du har ett förslag på bättre demokrati. Hur ska du gå tillväga för att få igenom det? Hur gör man i EU-parlamentet?
Ja, en sak som jag börjar med nu till exempel, jag får in det i valmanifestet då, i det europeiska. Ja, så kanske jag lyckas med att till exempel säga en sån sak då som att vi ska jobba mer med att förebygga korruption. Minska riskerna för korruption och också ha tuffare sanktioner mot korruption när det gäller politiker eller det andra. Ja, får jag säga att jag får in det nu i det här valmanifestet. Och då är det inte så svårt att få med sig den gröna gruppen senare. Sen får man då jobba för att få fram förslag. Och det är ju egentligen det svåraste i det här systemet. Det är ju att få upp en fråga på dagordningen. Därför att det är just som jag sa tidigare att det är kommissionen som ansvarar för dagordningen. Det är ju inte så som det är i Sveriges riksdag och så att alla får skriva motioner om vad som helst. Och att majoriteten utser en regering som lägger förslagen. Utan det är den här kommissionen som är lite en egen historia i sammanhang som lägger förslagen och har ansvar mycket för dagordningen. Så att det svåraste är att få upp en fråga på dagordningen. Men korruption är trots allt en sån fråga som kommer tillbaka en del. Jag tror att jag har goda möjligheter att få med mig den gröna gruppen. Sen får man väl se hur väljarna, det handlar ju mycket om hur väljarna röstar i övrigt. Vilka partier som kommer in. Vad jag är mest orolig för när det gäller det idag, det är ju att om du ser Europa idag så är det så många länder som nationalisterna växer och håller på att bli otroligt starka. till exempel i Frankrike är ju idag nationalistpartiet Le Pen det största partiet av alla i opinionsundersökningar, och det finns flera länder där det är samma sak, och det är ju en förfärligt oroväckande utveckling, får jag säga.
Jo, men kan man inte också vara självkritisk? Det kanske finns en orsak till att de får mer och mer stöd.
Ja, det finns nog inte bara en, utan det finns säkerligen flera orsaker. Och en kan ju vara att folk upplever att dels den ekonomiska krisen, men också en maktlöshet när det gäller politik och demokrati. Det tror jag. Jag tror att det här med en mer deltagande demokrati ger människor mer möjlighet att påverka. Vore en fördel på det sättet.
Ja, inte tjata mycket om det, men alltså för mig är det ju så att om man nu är anhängare av demokrati och folk ger uttryck för den här synpunkten eller åsikten och mer nationalistisk åsikt, ja, det måste man ju också bejaka om man bejakar demokrati.
Ja, jo, alltså bejaka måste man väl inte göra. Man får ju driva sina... Men man måste respektera det. Det måste man göra. Men jag säger att det är väldigt oroväckande, tycker jag, därför att vi har ju upplevt nationalismen i sin mest värsta form. Och det här är ju någonting som... Ja, bland annat EU bildades för att vi skulle slippa igen. Men det är inte så att man har lyckats avskaffa de värsta formerna av nationalism. Och jag är rädd att vi är på väg tillbaka. Och därför måste vi diskutera det här riktigt ordentligt. Det är en viktig fråga inför det här valet.
Men Peter, kan man inte också se en historisk utveckling i Europa? Att, säg, efter andra världskriget. Mm. Då var den europeiska politiska kartan i huvudsak röd. Mm. Sen fick vi det bättre och bättre, och då blev den blåare. Mm. Alltså lite av solidariteten försvann när man hade lyfts upp till en medelklass. Nu har vi problem, och då kanske egentligen huvudargumentet för dessa nationalistiska partier är vi måste rädda vårt eget skinn. Det handlar inte så mycket om att vi tycker illa om dem, utan vi vill rädda vårt eget skinn och ser en lösning med nationalism.
Mm. Jo, så kan det vara, men börjar man vandra den vägen så kan ju nästa dörr vara att öppna också att vi måste försvara oss bättre, vi måste rusta upp arméerna i Europa, vi ser hot från det ena och andra landet i vår omvärld, och så är vi där igen.
Jag tyckte du berörde tidigare det här med om vi ska vara med eller inte ska vara med i EU. Vad är ståndpunkten då för Miljöpartiet?
Ja, det är ju att vi ska vara kvar i EU, men vi ska försöka göra vårt bästa för att göra EU bättre.
Och vad är det som behöver primärt göras?
Ja, det är ju de stora utmaningarna för oss och hela världen är ju naturligtvis miljöfrågan, klimatet och att få en hållbarhet när det gäller haven, den biologiska mångfalden.
Ekonomin då?
Ekonomin är också väldigt central. Den enorma arbetslöshet som vi ser i södra Europa idag och ungdomsarbetslöshet som finns i stora delar av Europa idag, det är ett väldigt allvarligt hot för framtiden. Att få generationer som växer upp utan att ha en någorlunda hopp om framtiden, det är ju förfärligt.
Men är det då, om du tar arbetslösheten, vad kan EU göra som inte nationerna kan göra själva?
Kanske att man skulle kunna bidra till exempel med att skapa skattesystem, system som fungerar bättre. Ett av de stora problemen i både Spanien och Grekland är att det inte riktigt fungerar samhället. Att vi har inte skatteinbörd som fungerar, vi har inte myndigheter som fungerar, det är en betydande korruption. Jag tycker där borde ju man faktiskt kunna bidra i större utsträckning, och sen är det ju också en solidaritetsfråga. Att vi ska kunna hjälpa till och se till att man faktiskt har möjlighet att bygga ett modernare samhälle.
Vi kan ta och travestera den här slogan som finns som hela Sverige ska leva. Vi ska få hela Europa att leva.
Ja, det är nödvändigt naturligtvis. Att hela världen måste ju fungera. Men en sån sak som jag tänker på infrastrukturen. Då, att vi har till exempel ett järnvägssystem som funkar över hela Europa. Mm. Som håller samman med tidtabeller och som, det är ju en otroligt central fråga om vi ska få ner koldioxidutsläppen och minska klimatpåverkan och också bli mer konkurrenskraftiga i vår världsdel.
En avslutande fråga.
Mm.
Varför ska folk rösta på Miljöpartiet i EU-valet?
Ja, därför att den gröna rörelsen behöver bli starkare för att vi ska klara de stora utmaningarna som Europa och världen står inför. Och då är det här valet en väldigt bra möjlighet att skicka in några duktiga parlamentariker från Sverige till den gröna gruppen där. Och jag själv jobbar mycket för det, mer av demokrati, öppenhet, transparent och mot korruption, och det behövs.
Och då kan jag avsluta med att säga att jag är ju en väldigt klok karl. Och jag kan säga då till lyssnarna, skickar vi Peter Eriksson så kan vi känna oss trygga.
Ja, det är ju en bra avslutning tycker jag.
Okay. Tack så då.
Tack.
Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde. Lunden, den gröna, vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill.